Välkommen till Skånes taltidning nummer 16 2017 med utgivningsdag fredag den 21 april. Solen gick upp 5.49 i morse och går ner igen klockan 20.26. I studion Mats Sundling och Dodo Parikas och tekniker är David Asker. Och det här är innehållet.
Läsa punkt medan du gör något annat. Ja, det kan bli möjligt med vibrerande punktskrift. Något som ska göra det lättare att ha en aktiv fritid, hoppas forskare.
Telegram. IBM har tagit fram en självkörande buss som blir både talande och taktil. Beans oväntat goda syn kan komma att användas för artificiella ögon. Synskadad amerikan sprang maraton ledsagad via kamera. Och synskadad kanadensare 12 i skidlång lopp.
Synenheten besökte synskadeförening där frågorna var många.
På lördag har Synskadades riksförbund i Skåne årsmöte. Och i en serie intervjuer tar vi en titt på kandidaterna som ställer upp i valen till styrelsen. Nu har turen kommit till en hundälskare som vill göra skillnad.
Och sist ut i raden är den sittande SRF-ordföranden som vill ge tillbaka till fler.
Så följer öppnat och stängt med krogar och delis.
Månadens ansikte sitter på Neven Milivojevic, en skåning i huvudstaden som slåss för synskadade.
Evenemangstips så med popvandring och soppteater.
Kalendern därefter med glaspyramid och balsaflotte.
Och anslagstavlan med regionala och lokala meddelanden samt ändringar i kollektivtrafiken. Idag delar sydvästra, mellersta och sydöstra Skåne på tavla.
Och allra sist som vanligt redaktionsrutan.
Snart hoppas forskaren Parivash Ranjbar i Örebro att ha en prototyp klar för vibrerande punktskrift. Istället för att känna punktskrift med fingertopparna ska vibrationer i huden kunna ge motsvarande information. I första hand är det ett kommunikationshjälpmedel som tas fram för dövblinda. Men också personer med grav synnedsättning är tänkta användare.
Det är alltså motsvarande vanligt punktskrift där man har punkter. Det är alltså upphöjda statiska punkter där man känner dem med fingertopparna. Skillnaden med det här vibrobrail är att vibrobrail har vibratorer istället för punkter som vibrerar. Så den aktiva, alltså punkten, är en aktiv vibrerande vibrator istället.
Så i vilka sammanhang kan man ta nytta av det här?
Första steget är att där man tar emot information, och det är text till punktskrift. Så man kan ju ta information från en mobiltelefon, till exempel det här med notiser som man får. Man har fått sms till sådana här korta meddelanden som man får. Det kan handla om det, eller sådana här information på en buss, att till exempel nästa är på station, och då man får det på display också. Men är man synskadad eller dövblind, då hör man inte eller ser man inte de information, som man missar det. Så tanken är att man ska ta emot information utan att behöva sitta vid en dator och läsa punktskrift med fingrarna, ockupera alltså fingrarna.
Och detta hoppas forskaren Parivash Ranjbar att man i framtiden ska kunna göra genom hjälpmedlet Vibrobrail, som är en liten platta som kan fästas till exempel på armen och har 6 punktceller där varje punkt kan vibrera, var en för sig eller tillsammans och i olika intervaller. Vibrationerna ska kunna tolkas av mottagaren och de blir personliga och kan ändras allt eftersom den som använder hjälpmedlet blir allt mera van.
Vi säger att punkten C, att man tar emot bokstaven C. Och då är det punkterna 1 och 4 som ska vara aktiva. Och då de 2 vibratorerna kan vibrera samtidigt i till exempel 100 millisekunder. Eller man kan variera. Vissa personer kan ta emot snabba vibrationer, men vissa kanske behöver långa pulser. De kan vara i simultan eller i sekvens, eller de kan överlappa varandra. Så det är helt individuellt anpassat.
Så det blir personligt redskap för var och en liksom?
Ja. Och det är också, man kan ändra så småningom. I början kanske är man inte så van och man har inte tränat tillräckligt. Men blir man van vid det och kan bättre och bättre, då kan man ju ha det snabbare, alltså korta pulser också. Man kan ändra med tiden också.
Nu ska ni börja testa det här i sommar. Hur kommer de här testerna att gå till?
Jag har tänkt att ha försökspersoner som först testar i laboratoriet hemma, alltså inomhus. Sen tänkte vi också ha scenariot när den är färdig som prototyp. Då ska vi ha scenario och testa i fält eller efter vad brukaren brukar ta emot. Deras miljö, alltså vad de är vana vid. Så vi ska ju egentligen underlätta för dem det som de redan får, kanske via taktil punktskrift i deras hemmiljö, eller vi kanske ska åka buss och se om de kan ta emot information och sånt.
Förra sommaren vann Parivash Rangbar 1 000 000 kronor i Post- och telestyrelsens innovationstävling för att utveckla idén som hon från början fick från en deltagare i ett annat projekt, ReadyRide, där man använder sig av just vibrationer för att kunna rida mera självständigt när man inte ser.
Det var där en brukare som sa att de här vibratorerna som vi har, varför kan vi inte ha som punktskrift? Och det var ju bra idé. Så mina idéer kommer från en brukare. Och det var väl bara att prova och se. Så nu har vi provat. Vi var inte säkra att, om det gick överhuvudtaget att ta emot vibrationer. Om man kunde särskilja dem. Om det är nu en punkt som vibrerar eller 2 punkter eller 5 punkter. Vilka är det som vibrerar? Men nu de här preliminära resultaten visar faktiskt att det funkar. Det går.
Och vad hoppas du att det ska ge för hjälp till de som då kommer att använda det här i framtiden?
Jag hoppas att det här ska öka deras mobilitet och att de ska kunna lätt utföra fritidsaktiviteter utan att behöva sitta still och vid en dator och ta emot information. De ska kunna röra sig samtidigt som de tar emot informationen.
Det sa forskaren Parivash Rangbar, som arbetar på institutionen för hälsovetenskap och audiologiskt forskningscentrum i Örebro. Reporter var Åsa Kjellman i Risi.
Datortillverkaren IBM utvecklar en självkörande buss som ska kunna kommunicera med passagerarna både med tal, teckenspråk och haptisk feedback via ultraljud. Redan idag finns en prototyp av Olli som bussen kallas, som med hjälp av bland annat radar, kameror och centimeterexakta 3D-kartor kan köra själv utan någon chaufför. Bussen är eldriven, tar cirka 10 passagerare och har en toppfart på 50 km i timmen. Nästa prototyp, som kan vara klar sommaren 2018, ska också innehålla teknik som gör bussen tillgänglig för synskadade, döva och dövblinda. Olli ska kunna kommunicera med tal och teckenspråk på skärmar i bussen eller passagerarens egen smarta telefon. Till exempel ska bussen själv kunna se var det finns lediga platser och med hjälp av ljudinstruktioner eller haptisk feedback via ultraljud kunna guida personen till det lediga sätet. Skulle någon på bussen bli sjuk kan Olli tillkalla hjälp eller själv köra till sjukhuset. Bussen beräknas kosta drygt 2 000 000 kronor.
Honungsbin har betydligt bättre syn än vad man tidigare trott. Det har forskare vid Lunds universitet tillsammans med kollegor i Australien kommit fram till. Tidigare forskning har visat att bin kan se färger och med hjälp av synintryck kan lära sig begrepp som symmetri och över och under. Men hur bin ser i dagsljus har inte varit kartlagt. Nu har forskarna kunnat visa att bina med skärpa kan se ett objekt som motsvarar bredden på en tumme när man sträcker ut armen framför sig. Detta enligt studien som finns presenterad i tidskriften Scientific Reports. Och det är 30% bättre än vad tidigare forskning visat. De nya rönen kan bli användbara när industrin utvecklar nya artificiella syn- och styrsystem, tror forskarna.
En synskadad amerikan sprang häromdagen Boston Marathon med hjälp av en ledsagare som satt nästan 100 mil därifrån. Löparen som heter Eric Manser jobbar som utvecklare på IBM och loppet var ett test av tjänsten AIRA, eller ERA kanske det ska vara. Synskadade ska i framtiden kunna prenumerera på tjänsten och via sin smarta telefon eller smarta glasögon skicka video till ledsagaren som på distans kan hjälpa till att tolka omgivningen. Manser hade på sig ett par Google Glass, ett par specialglasögon utrustade med en liten filmkamera. Bilderna från kameran skickades sedan via nätet till ledsagaren som då kunde guida Manser med ljudinstruktioner i hans hörlurar. Det var 8:e gången Manser som har RP sprang Boston Marathon. De tidigare gångerna har han haft en ledsagare som sprungit bredvid honom. Det hade han nu också, men bara som backup. Och vid några tillfällen under loppet strejkade tekniken och ledsagaren bredvid honom fick rycka in. Manser sprang i mål efter drygt 5 timmars löpning.
Den synskadade skidåkaren Brian McKeever slutade 12:a i ett långlopp på 22 mil utanför Jokkmokk i Norrbotten. McKeever, som har 10% ledsyn, kom i mål efter drygt 12 timmars skidåkning, endast 21 minuter efter segraren. Den 37-årige kanadensaren har sedan tidigare 10 guld i Paralympics och har bland annat även kört Vasaloppet med stor framgång.
Den som bor i Skåne och har en synskada kan vända sig till Region Skånes synenhet för stöd, behandling och hjälpmedel. Men det är inte alla som vet vad det är för hjälp man kan få där. I förra veckan besökte en synpedagog och en kurator från synenheten i Malmö den lokala SRF-föreningen i Trelleborg för att svara på frågor över en fika. Och frågorna blev många runt bordet. Om till exempel vita käppar, att lära sig hitta, vem man ska vända sig till för datorsupport och, när vi kommer in, om synenheten hade några gruppträffar. På vilket synpedagogen Kristina Davidsson svarade.
Ja, vi har, och det här gäller ju samtliga synenheter i Skåne, så har vi 2 grupper som vi kör utspritt på året. En som heter Tips i vardagen, som träffas 4 gånger och som har då ett specifikt tema vid varje tillfälle. Det kan vara just det här samhällets stöd, personlig vård, hemliv och sen så är det lite med stresshantering och så. Och sen så har vi en orientering och förflyttningsgrupp där vi pratar mycket om orientering och förflyttningar och underlättar det. Så de kör vi kontinuerligt mellan 3 och 4 gånger per år på varje grupp. Sen har vi en anhörigträff en gång per år på alla mottagningarna också i Skåne som är riktat bara till anhöriga. Sen har vi möjlighet att ha grupper om det är något specifikt. Det kan vara att man är i samma situation. Vi har haft grupper som har varit för småbarnsföräldrar. Eller man har varit i någon gemensam ålder eller någonting sådant.
Hur når ni ut till synskadade?
Tänker du på grupperna?
Ja, överhuvudtaget. Ja. Vilken typ av hjälp man kan få. För väldigt många av våra medlemmar vet inte det. De vet inte vad det finns. Exempelvis där med grupperna hade jag ingen aning om. Och jag har varit synskadad i 12 år. Mm. Aldrig varit med i en grupp.
Jag kan inte svara på det, utan det får du ta med vår enhetschef. Men grupperna är ju sagt att det är inte öppet för vem som helst, utan det är ju en bedömning att man har behov av det. Att gå i den gruppen och också att man klarar av att gå i grupp. Det är också en bedömning som synpedagogen får göra, en synpedagog. I våra väntrum och så finns information om vissa av de här grupperna.
Nu har jag Lars Billgren, ordförande för SRF i Trelleborg, bredvid mig här. Varför har ni bjudit in synenhetsfolk hit?
Ja, vi har ju träffat synenheten, distriktet Skåne, och har träffat synenhetens chefer några gånger. Och sen har vi diskuterat lite grann om att vi vill gärna komma ner på nästa nivå och träffa de som jobbar på synenheten med synskadade personer. Och därför beslöt jag mig för att bjuda hit synenheten helt enkelt för att möta våra medlemmar.
Det är inget jag har hört andra gjort tidigare. Har du gjort förut?
Nej, Trelleborg är ju pionjärer i det mesta. Så att, vi har väl inlett det här. Och, jag förhörde mig lite grann här när damerna som har varit här skulle gå hem. Att det var helt okej för dem att andra följer vårt spår. Så att jag uppmanar alla föreningar att bjuda in synenheten för att sitta och diskutera i lugn och ro.
Det var många frågor som ställdes. En hel del verkar handla om att det är inte alla som känner till vem som gör vad i synenheten, eller att det är svårt att få information helt enkelt.
Ja, min personliga uppfattning är ju den att synenheten är dåliga på att informera. Och de förväntar sig att man ska som synskadad fråga efter information. Och i alla sammanhang är det ju svårt att fråga efter någonting man inte vet. Utan man vill ju gärna på ett enkelt sätt få information. Jag menar, här finns ju folk som inte känner till synenheten överhuvudtaget. Och det är väl det minsta man borde kunna få information om. Men man hänvisar ju ofta till 1177 nu för tiden.
Mm. 1177, vårdguiden.
Ja. Man kan ringa 1177 och komma i kontakt med vården. Jag ringde till Region Skåne en gång för ett tag sedan. Och som pausmusik så har de ju hänvisning till att man ska gå in på nätet på Region Skånes hemsida. Och det gör man ju liksom rakt ut i etern utan att veta vem man pratar om. Och då, de flesta som var här hos oss nu på vårt möte i Synskades förening Trelleborg har ju inte någon dator att logga in på Region Skånes hemsida. Så att man tar liksom för givet att våra grupper funkar som de stora skarorna gör i dagens Sverige. Att man kan logga in och surfa och söka information och googla. Det är inte så himla enkelt egentligen som man vill göra det till.
Mm. SRF Skåneordförande Maria Torstensson har vi bredvid oss här. Du hade en del synpunkter just på 1177 och hänvisningarna dit under frågestunden här.
Man menar ju från synenheten att listan för vilka hjälpmedel som finns för synskador finns på 1177. Och vi har ju gjort en undersökning bland våra medlemmar, och vilket vi egentligen visste innan, eller vi misstänkte innan ska jag säga, att det är väldigt få av våra medlemmar som klarar av att gå in på internet. Och att skaffa sig ett bank-ID och så vidare för att sen så småningom komma in på 1177. Det är inte så där jätteenkelt. Och det vet jag att det inte är för seende heller. Så att det är nog inte bara för våra medlemmar detta egentligen.
Sa Maria Torstensson, SRF Skånes ordförande, som vi ska höra mer av lite senare i tidningen. Reporter i Trelleborg var Mats Sundling.
Vem ska styra Synskadades Riksförbunds Skånedistrikt? Ja, på lördag har SRF Skåne sitt årsmöte, och då väntar valet av vilka som ska sitta i styrelsen. Vi har en serie intervjuer, tittat närmare på kandidaterna för att höra vilka de är och vad de vill. Och idag ska vi höra de två sista. Först av dem är Brigida Mårtensson som sitter i lokalföreningen Ängelholm Båstads styrelse sedan ett år tillbaka. Ett stort intresse är matlagning. Hon har tidigare varit kock i 30 år. Och att läsa böcker. Brigida bor högt uppe på Hallandsåsen i ett hus med gäststuga, eftersom barn, barnbarn och vänner gärna hälsar på.
Jag är en 48-årig gift kvinna som bor i Hallavara, 8 kilometer utanför Båstad. Ett litet rött hus. Blev synskadad för 4,5 år sedan på grund av läkemedel.
Och här i Hallavara, hur kommer det sig att du bor här? Det ligger på Hallandsåsen. Väldigt naturskönt med havet nedanför och skog och ängar runt omkring.
Ja, vi hamnar faktiskt här för vi har en son som har dyslexi. Och det fanns en väldigt bra skola i Västra Karup. En väldigt bra lärarinna där. Så vi flyttade faktiskt hit för det. Innan dess bodde vi i Småland.
Och sen här på den gröna mattan på golvet så ligger din ledarhund Tecco, som är en brun, ganska stor labrador.
Ja, han är verkligen stor. Jag hade sån tur för jag var uppe på Almåsa i januari för några år sedan och var på första kursen. Och jag fick han redan i maj, så jag behövde bara vänta 4 månader.
Och vad var det som gjorde att du direkt ville ha en ledarhund? För det är väl inte alla som vill det så där pang direkt?
Det gick så fort när jag blev blind så det blev svart på bara 5 månader. Och jag kände att jag behövde någonting som kunde leda mig faktiskt. Och jag har alltid tyckt om hundar. Har alltid haft hund. Så det stämde bara.
Du sa att det var en medicinskada. Vad var det för typ av medicinskada?
Jag fick metotrexat, fick jag, för jag hade mycket kraftig eksem, så jag fick blodförgiftning. Och då gav de mig för hög dos, så jag fick hjärnhinneinflammation. Och de förstod inte att det var utav den medicinen. Så de fortsatte ge mig medicinen fast jag hade hjärnhinneinflammation. Och då förstördes syncentrat och synnerverna.
Och hur hanterar man det, att man blir blind mitt i livet?
Ja, man blir förbaskad när man får pensionsbeskedet, höll jag på att säga. Nej, men jag var glad att jag överlevde. Att det inte var värre skador, faktiskt. Jag har accepterat det fullt ut. Jag jobbar inte så mycket. Jag jobbar ju inte alls. Det är väl det enda. Annars tror jag faktiskt att jag är samma människa. Jag hittar faktiskt rätt mycket positivt i det mesta. Jag älskar att lära mig blindskrift. Jag älskar att lära mig att gå med käppen. Och jag älskar att ha min hund.
Men är det sån du är som person? Liksom, ja. Att du är en positiv person?
Ja, det är det. Går det inte att göra någonting åt så då kan man lika gärna acceptera det. Bara att göra det bästa av det. Jag försöker göra så mycket som möjligt som jag gjorde innan, fast jag inte ser. Och hitta på lösningar på det. Och sen, ett av mina största intressen, det är ju ut och informera. Alltså barn och unga, nyanlända, överhuvudtaget informera om hur det är att vara synskadad.
Och varför tycker du att det är intressant att göra det?
Därför när man kommer dit, om man har en ny grupp, det finns väldigt mycket fördomar och föreställningar om hur man ska vara och vad man kan och vad man inte kan. Och det är faktiskt väldigt roligt att ändra på den bilden. Det är inte, jo visst det är synd, det kan vara synd om oss, men det är inte synd om oss ändå. För vi kan så mycket och vi har så mycket att ge. Och det missar arbetsgivare, samhället överhuvudtaget missar. En väldigt, väldigt stor resurs som vi faktiskt har.
Det känns som det är en fråga du brinner för.
Ja, det är det. Det är mycket faktiskt. Nej, det är roligt när man går därifrån och man har lyckats omvända folk. När de ser det på ett annat sätt.
Har du något sånt exempel där någon har haft någon fördom kring att vara synskadad där du har kunnat vända?
Ja, det finns ju hur mycket som helst. Om man ska ta något roligt så var det ju ungarna. Jag var på Vallåkra Röda Kors i torsdags. Och så frågade de vem som borstar tänderna på mig. För det kan ju inte jag. Men barn kan man ju förstå att de frågar. Men vuxna har också väldigt konstiga föreställningar för sig att man inte kan göra vissa saker. Eller helt normala saker som alla människor egentligen kan. Som att gå och handla. Visst, man kan behöva hjälp att hitta grejerna. Men det är klart, men det är inte benar det är fel på. Det är ju faktiskt bara synen. Eller som man har fått lära sig måla sig på morgonen. Bara sådana vardagliga saker tror folk att man inte kan.
Om man då tänker SRF, har du några sådana hjärtefrågor förutom det här att gå ut och informera som du vill jobba med om du blir vald?
Ledarhundar, faktiskt. Men det är ju också det, informera om ledarhundar. För folk, det där vet folk inte heller mycket. De har konstiga föreställningar.
Vad tänker de om ledarhundar då?
Ja, många som jag har mött har trott att det är en vakthund. Men det är ingen vakthund överhuvudtaget. Det är en ledarhund. Och sen det att de inte kan låta bli att prata med dem. Som tur väl är så Teko blir inte störd. För han är väldigt kontaktsökande själv. Men inte när han jobbar. Men han skiter i om det kommer någon och pratar med han. Men alla ledarhundar är ju inte sådana.
Om du då blir vald, vad får medlemmarna som lägger en röst på dig?
En mycket positiv person som har väldigt mycket envishet och intresse för att arbeta framåt i SRF. Driva SRF-frågor får man.
Och hur kom det sig att du själv gick med i SRF? Du har inte varit blind så länge, men du har varit med ganska länge ändå.
Min man såg SRF-skylten på mitt emot sjukhuset i Ängelholm. Såg att det var Synskadades Riksförbund. Så det var han som anmälde mig faktiskt som medlem. Sen bara halkade jag in.
Och vad är det du tycker är bra med att vara med och jobba där?
Jag har överhuvudtaget träffat andra synskadade. Det finns inte, i alla fall inte här runt omkring, så finns det inte många. Och byta erfarenhet och stötta varandra. Jag har ju hittat min identitet som synskadad i SRF. För annars hade jag suttit här hemma och bara vara synskadad. I SRF kan jag kan göra någonting. Jag tror verkligen att jag kan göra skillnad. Jag har tid med det här. All tid i världen. Mm.
Men det här med att du är pensionär, då blev du förbaskad, sa du.
Ja, det blev jag. Och inte bara det, för jag hade äntligen hittat mitt drömjobb. Det är jag mest där för. Och hade en väldigt bra lön. Och sen kom man ner på det lilla man får i sjukpension. Det är hemskt.
Jag tänker på det här att det är många som är i samma situation. Att man får pension tidigt och så. När man blir synskadad eller blind. Mm. Gör man för lite där? Eller vad säger du?
Ja, för med lite sunt förnuft och rätt hjälpmedel så tror jag faktiskt många hade kanske inte kunnat klara av exakt samma jobb som innan. Men de har en sån stor resurs och så mycket erfarenhet. Och det är ju helt outnyttjat. Det är ju jättemycket erfarenhet som bara slängs på backen. Så det.
Nu sitter vi i din lilla stuga och här är brandgula väggar och vitt tak och vita fönster. Och färgen, den har du valt.
Jaha då. Jag visste precis hur det skulle se ut i huvudet. Men jag har faktiskt målat det själv också. Och vävat. Det är därför det bubblar i väven.
Hur gjorde du då?
När man vävar så tar man limmet med fingrarna, kletar ut på väggen, sätter väven på och så kletar man lim utanpå också. Det funkar jättebra för då får man inte bubblor, men det tog ju ett tag innan jag lärde mig det. För då missar man ingenting, för man känner ju där det är fuktigt. Där har man varit.
Det ser väldigt välmålat ut måste jag säga.
Ja, det är nog rätt tjockt med färg i alla fall.
Det sa Brigida Mortensson från Hallavara utanför Båsta. Som SRF Skånes valberedning alltså vill se få en plats i styrelsen. Reporter var Åsa Kjellman i Risi.
Ja, nu på lördag har SRF Skåne alltså sitt årsmöte. Och sist ut i intervjuserien med de som kandiderar för en plats i styrelsen är den sittande ordföranden som gärna vill fortsätta ge tillbaka vad hon en gång fått.
Jag heter Maria Torstensson. Jag är 52,5. Blir 53 i sommar. Har en ledarhund som heter Dixie. Hon är ny för mig. Jag har haft henne sedan i februari. Hon är min andra ledarhund. Hon är en gul labrador, ung och vild. Jag bor i Bjärlöv utanför Kristianstad. Är gift med Knut som också är gravt synskadad eller blind. Som också har en ledarhund som heter Elvis. Jag har bott i Skåne i drygt 20 år. Och om man lyssnar på min dialekt så är jag ju inte riktigt skånsk. Jag är väl ingenting egentligen, men jag är född i Stockholm i alla fall. Har bott på många olika platser. Jag har varit blind i 12,5, snart 13 år. Och jag har varit ordförande sedan 2011 i SRF Skåne. Första föreningen jag blev medlem i var Helsingborgsföreningen. Efter det så flyttade jag till Kristianstad och blev medlem i Kristianstadföreningen.
Ja, du blev blind i vuxen ålder. Vad var det som fick dig att vilja bli engagerad från början i SRF?
När jag låg på sjukhus efter min olycka som det var då, så ville jag träffa en som hade blivit synskadad i vuxen ålder. Jag vet inte varför jag ville det, men det var det enda jag ville. Och då pratade jag med min synpedagog på synenheten som var och hälsade på mig och så jag sa det till honom. Och då så ringde Arnold Brännström ifrån Helsingborgsföreningen till mig och sa att han också hade blivit synskadad i vuxen ålder. Han hade utbildat sig till jurist och jag tänkte då, herregud, det finns ju hopp även för mig att gå vidare i livet. Och så småningom så ville jag också träffa en tjej, en kvinna, och fick då träffa Susanne Permevik. Som då sa till mig, du Maria, du måste följa med till synskadesförening i Helsingborg. Och det gjorde jag då till slut. Och när jag kom dit så tyckte jag, herregud, vad ska jag göra här? Jag är 40 år och här sitter de och pratar om vilken sås som var godast på förra utflykten. Det här kan ju inte vara någonting för mig. Och då förstod ju de som hade tagit med mig dit, att vi måste göra någon yngre verksamhet här för Maria. För annars så kommer hon inte vilja vara kvar här. Och det gjorde man. Vi lagade mat och vi gjorde allt möjligt. Och då insåg jag att skulle det inte vara för de människorna som hjälpte mig att komma framåt där i början, så hade jag aldrig varit där jag är idag. Och det är det som jag vill hjälpa andra människor och vill betala tillbaka helt enkelt. Hjälpa andra människor.
Ordförande för SRF Skåne i 6 år för nytillkomna. Vad är SRF Skåne? Vad gör ni egentligen?
Ja, det är ju på lokalföreningsnivå så är det ju väldigt mycket verksamhet, aktiviteter med medlemmar. På distriktet så har vi ju dels aktiviteter för de grupper som inte blir tillräckligt stora i lokalföreningarna, exempelvis ledarhundsgrupper och barngrupper och så vidare. Vi gör någon resa också någon gång om året och så. Men annars så är det mycket intressepolitik, och det kanske kan låta tråkigt. Man kan kalla det för påverkansarbete, men det viktiga är att vi försöker att hjälpa till med att synskadade får ett bra liv, att man kan leva självständigt och att bevaka våra rättigheter.
Mm. Vilka är de viktigaste frågorna som ni sysslar med just nu?
Ja, alltså en sån där brinnande fråga som alltid kommer att brinna, särskilt för mig tycker jag, det är rehabiliteringsfrågan och utbildningar. Framförallt när det gäller IT och teknik så är det en sån sak som är väldigt aktuell just nu.
Vad behöver göras där?
Många av våra hjälpmedel blir tekniska och blir IT-baserade. Mycket finns ju exempelvis i våra telefoner idag. Och när man väl vet hur de fungerar så är de jättelätt att använda. Men om man aldrig har provat på och inte vet hur man ska hitta dem så är det inte så lätt. Så där är det väldigt mycket som behövs ifrån synenheten att utbilda.
Du berättade själv om hur du hittade in i SRF. En av de viktigaste utmaningarna sedan rätt länge är ju att hitta just nya medlemmar. Mm. Hur går det med det?
Det är naturligtvis en jätteviktig fråga. Till att börja med så måste vi få våra medlemmar som är medlemmar idag att tycka att det här är en bra förening, att vi behövs och att man känner att man är behövd i föreningen. För det är nog till att börja med det viktigaste. Sen så ska vi naturligtvis försöka få fler medlemmar, och det är ju bara att vi måste visa att vi finns, och det ska räcka egentligen om vi är en bra förening. Vi har ju ett stort samarbete med våra granndistrikt, både med Halland och sen Region Syd och sen Danske Blindesamfundet. Vi försöker hitta på nya aktiviteter såsom exempelvis fisketur, som kanske kan locka andra medlemmar än de som har varit. Alltså vi kommer aldrig ta bort de aktiviteter som lockar många medlemmar naturligtvis. Men däremot så ska det finnas ett bredare utbud kanske. Och det kan vara kultur eller vad det nu kan önskas.
Nu har du suttit i 6 år som ordförande för SRF Skåne. Och du är valberedningsförslag att göra det i 1 år till. Och du kandiderar. Mm. Varför då?
Därför att jag anser att jag har mer att ge. Jag sitter i förbundsstyrelsen än så länge i alla fall. Får se hur det går i kongressen i höst. Blir jag invald en omgång till så är det 3 år till. Och jag ser att man har en stor fördel av att vara engagerad på distriktsnivå samtidigt som man sitter i förbundsstyrelsen. Det är mycket jag hämtar hem till Skåne och vice versa tar med mig från Skåne upp till Riksförbundet. Det är en av de viktigaste anledningarna.
Det sa Maria Torstensson, ordförande för SRF Skåne, om varför hon ställer upp till omval. Reporter var Mats Sundling.
Öppnat och stängt. I Kristianstad har Vilans fritidsgård på Poppelvägen 12 stängt på obestämd tid efter återkommande skadegörelse.
I Simrishamn öppnades ett nytt matställe i påskhelgen. Det är Daniel Cortez som slagit upp portarna till Cortez Take Away och Deli på Storgatan 21. Inriktningen är grönt och lamm.
I Höganäs har Köpmansgårdens restaurang öppnat igen, nu under namnet Il Gusto, och med italiensk inriktning. Adressen är fortfarande Köpmansgatan 7.
I Malmö har torget Bistro Burger Bar öppnat på Masttorget i Västra Hamnen mitt emot ICA Maxi. Där serveras frukost, lunch, middag och på kvällen har man bar.
I Helsingborg har konditori Vivex på Drottninggatan 100 stängt. Lokalen i hörnet av Tågagatan tas över av grannen, alltså kött- och delikatessbutiken Hallen, som nu kommer att satsa också på luncher.
Och i Helsingborg har fotbollsarenan Olympia öppnat igen, och det efter 2 års ombyggnad.
Han är född i Lund, uppvuxen i Eslöv, och tycker människor ska vara lite försiktiga med frågan: var kommer du ifrån? Jag menar, egentligen. Månadens ansikte sitter på 46-årige Neven Milivojevic, sedan många år bosatt i Solna norr om Stockholm. Där har han varit fritidspolitiker och arbetar idag med internationella frågor på Synskadades riksförbunds kansli som ligger söder om stan. Vi möter Neven utanför SRFs brunteglade byggnad en förmiddag mittemellan vinter och vår.
Ja, vi är i Enskede, nära Skogskyrkogården.
Och vi går jäms med tunnelbanelinjen mellan Farsta och Hässelby. Hur lång tid tog det att vänja sig vid Stockholm?
Ja, det gick nog ganska snabbt faktiskt. Jag hade ju rest upp hit lite då och då på olika möten i olika sammanhang. Jag hade ju alltid åkt tunnelbana överallt, men när man helt plötsligt skulle bo i staden och försöka få en uppfattning om hur det ser ut egentligen, då man började gå ovan jord, då förstod man ju att det var en ganska stor stad och att man fick ett helt annat intryck av staden helt enkelt när man bodde här än när jag bara var här på besök. Jag gillar ju att gå och tycker det är ett väldigt bra sätt att både få en känsla för en stad, men också, ja, det är ju hälsosamt också att röra på sig. Så att i den mån att det går så tycker jag om att liksom promenera runt i stan.
Du går utan käpp här för full maskin.
Ja, men här där jag känner igen terrängen och känner mig van så gör jag det. Och här går jag ju varje dag till jobbet, så att, och det är ju bara en vanlig gångstig, så det är ganska enkelt att hitta här.
Och du använder alltså inte färdtjänst?
Nej, faktum är att jag faktiskt har fått avslag på färdtjänst. De tyckte att det var konstigt att jag hade gått till fots till stadshuset i Solna där jag gjorde min ansökan om färdtjänst. Och det var någon sån där som tydligen tar det för att jag gör mig själv utan färdtjänst. Så det där har varit lite tråkigt med tanke på att jag alltid har kämpat för att människor ska ha de rättigheter de behöver. Och jag, för mig är det farligt ibland att röra mig ute, men vad ska jag göra? Så är det nu. Och då får jag försöka hantera det så jag åker tunnelbana.
Och nu ska du i vägen stund på ditt jobb här på SRF. Vad gör du här?
Det jag jobbar med är ju både internationella frågor och intressepolitiska frågor. Och det handlar ju främst om att stärka SRF, men också synskadades rättigheter i Sverige och världen.
Och konkret innebär det för din del?
Ja, för min del så innebär det att jag är chef för en grupp medarbetare som gör att jag dels ska skapa förutsättningar så att de kan genomföra. Vi har exempelvis biståndsprojekt i många länder i världen. Men det kan också handla om att vi gör uppvaktningar hos olika beslutsfattare eller att vi skriver remisser och försöker påverka lagstiftning.
Just nu så vet jag inte om du märkte det, men det passerade en teknikhändelse skulle man kunna säga som inte skulle kunna ske för några år sedan. Det var en kvinna som hade ett teckenspråkssamtal via sin mobiltelefon.
Jaha, vad coolt. Nej, det såg jag inte, men det är fantastiskt hur tekniken kan skapa nya möjligheter. Även om inte det funkar för alla så finns det nya möjligheter för en del i alla fall. Vi ska se här. Vi ska hitta programmet här för dagen. Där ska vi se. Just det. Ja, men vid 2:30 skulle det ju funka bra. Låter det bra?
Det tror jag låter alldeles utmärkt.
Så har vi sen till klockan 4. Jag är så nostalgisk. Den där bilden från Skånes taltidning.
Men titta, en mycket ung Neven Milivojevic. Och det är alltså på Skånes taltidning.
Just det. Jag hade en praktik där som tonåring faktiskt. Det som är lite kul med den där bilden är att det är faktiskt lite fake. Därför att på bilden så har jag ju all utrustning på mig och mikrofon och allt. Men pappret som jag då läser från, det har jag liksom satt så det ser ut som att jag läser på ganska långt avstånd. Och det där har jag ju aldrig klarat av att läsa på så långt avstånd. Utan det där var mer för att det såg snygg ut på bilden. Så.
För att du hade annars fått föra upp pappret hur nära ögonen?
Ja, väldigt nära. Och oftast med förstoringsglas.
Då hade man inte sett något av ansiktet, så den poseringen kanske var nödvändig.
Ja, så kan man säga.
Där har vi ett visitkort med punkt som så ska vara. Hur bra är du på att läsa punkt?
Jag är urdålig. Jag kan typ 3 bokstäver. AKL.
Det var inte ens några som fanns i så väldigt stor omfattning i ditt namn.
Nej, men det har att göra med att A är ju en punkt och K är 2 punkter med en emellan och sen L är ju 3 punkter. Alltså det har att göra med hur alfabetet är uppbyggt. Så att säga.
Du har varit schackspelare. Hur påverkar det du är idag? Hur du fungerar? Är de egenskaper som krävs för att vara schackspelare, är det någonting man har användning för i livet?
Jag skulle nog säga att man har väldigt stor användning av att dels handlar det om att tänka strukturerat, men också kanske att analysera en situation och försöka förutse vad som kan hända ifall man agerar på ett visst sätt. Men så vet vi också att livet funkar inte så, utan då i verkligheten så händer det saker som man inte kan förutse. Och då handlar det mycket om att försöka hantera den situationen. Och för att kunna göra det så måste man ju ha en form av spontanitet och flexibilitet. Så att jag tror att man har till viss del nytta av att man har ett analytiskt och strukturerat tankesätt. Men det är absolut inte så att det räcker fullt ut för att vara en fullt fungerande och någorlunda smart människa.
Du har varit politiker en del av ditt liv. Och jag gjorde en utskrift på, det är en kommentar, FP Solna, det var Folkpartiet nu, med Liberalerna. Och rubriken är äntligen bristande tillgänglighet ska ses som diskriminering. Då när det blev förändringar i lagstiftningen. Slutklämmen är, dagens presenterade lagförslag är ett viktigt steg i rätt riktning. De gamla indianerna brukade säga att det finns ingen stig, men om någon börjar gå så blir det en väg. Vad säger det här citatet om dig?
Det säger kanske dels att jag är en obotlig optimist, men också att jag tror att man måste kunna se saker i olika nyanser. Jag tror att det där citatet som du tar där, det säger nog mer att min erfarenhet har bidragit till att jag ser att saker och ting oftast är ganska nyanserade och att jag tror att man måste vara lite pragmatisk i vissa sammanhang. Och i det här fallet så med den här lagstiftningen så var det ju väldigt tråkigt att man hade så väldigt många undantag när man la fram lagstiftningen. Men samtidigt så var det ju mycket, mycket bättre att man överhuvudtaget la fram en lagstiftning som då gjorde det möjligt för oss som vill ha ytterligare skärpning att kunna jobba för en förbättring.
Du sa min erfarenhet gör mig till pragmatiker. Vad menar du då?
Saker som jag har gjort i livet, olika saker jag har lärt mig av andra människor. Jag är ju väldigt nyfiken på människor. Och när folk berättar någonting för mig så det är ju inte bara att jag hör vad folk säger, utan ofta så lyssnar jag också på vad de säger.
Hur mycket spelar din erfarenhet som synskadad i en seende värld in i det?
Det spelar väldigt stor roll. Likaväl som vi har i samhället en skillnad exempelvis att kvinnor ibland måste göra saker dubbelt så bra som män, så måste vi som har en funktionsnedsättning väldigt ofta göra saker minst så bra och kanske dubbelt så bra som andra för att kunna så att säga räknas, och att det inte ska bli funktionsnedsättningen som är i fokus.
Men är det någonting som du har känt redan tidigt? Hur var det som barn just ur den synvinkeln?
Det är klart att man sticker ju alltid ut. Man sitter liksom där med konstigt bord i skolan som är höjbart, så att man sitter liksom och har näsan i en bok och alla ser liksom att man sticker ut, man är annorlunda. Och det är klart att det, då är man outsider. Så att redan tidigt som barn tror jag man får lära sig det där att försöka överleva. Sen även när man är som ung eller kommer ut på arbetsmarknaden. Jag kommer ihåg ett av mina arbeten jag hade relativt tidigt. Där var det en arbetsgivare som skrev en sån här rekommendation efteråt, och då skrev han typ att näven han var så bra på det och det. Och sen skrev han till sist en mening: han är så bra så man glömmer snabbt att han inte ser så bra. För mig var det en stor förolämpning. Jag blev väldigt upprörd. Jag har aldrig använt det där dokumentet i något sammanhang. Därför att det är ju ett problem för oss att det är det som hamnar i fokus. Men jag tänker samtidigt att det kan vara en styrka för oss, därför det innebär att vi måste kämpa mer ofta än andra. Och jag har ju då, mitt professionella liv har ju varit främst utanför synskaderörelsen. Och det tror jag har varit en väldigt hård skola, men det har också givit mig väldigt mycket nya perspektiv.
Men har du exempel på att du har blivit betraktad som bara synskadad, eller har du lyckats hålla dig ifrån dig? Det bemötandet alltså.
I vissa sammanhang så blir man ju nog betraktad som synskadad, men i andra sammanhang så har jag lyckats hålla mig undan. Jag menar, exempelvis så har jag föreläst professionellt under ganska många år i olika sammanhang, och då har det ofta varit så att jag har liksom kunnat bygga upp föredrag utifrån att det här överhuvudtaget inte är ett ämne. Jag tar inte ens upp det. Utan man lär sig hur man fejkar ögonkontakt, som typ nu jag kan titta på dig och se ut som att jag tittar dig i ögonen, för egentligen ser inte jag dina ögon. Jag vet på ungefär var de sitter, så kan jag se ut som att jag ser dig i ögonen.
Ja, och det funkar.
Ja, så att man liksom tränar upp sådana här tekniker. Det där är faktiskt ett väldigt viktigt område som jag tror tyvärr att många unga idag inte får chans att lära sig tillräcklig utsträckning. Det vill säga de här sociala koderna som på något sätt är nödvändiga inom vårt samhälle. Och det tror jag är en anledning till att vi är många unga synskadade som har väldigt svårt att både klara av sin utbildning men sen också komma ut på arbetsmarknaden.
Och detta med att å ena sidan vara en som är sin profession, som är den person du är, eller att bli betraktad som en representant för en grupp. Det gäller ju på olika sätt.
Ja, det är ju vissa saker som omgivningen kategoriserar oss inom. Och tar man exempelvis det här med att jag har ett svårstavat efternamn då, som många tycker då är väldigt svårt, Milivojevic. Det är väldigt vanligt att man då börjar fråga, men var kommer du ifrån? Och sen när man då, jag svarar, ja men jag kommer från Eslöv liksom. Ja men jag menar, var är du född någonstans? Säger de då, ja men jag är född i Lund, för det fanns inget BB i Eslöv på den tiden. Nej, 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 men jag menar det här namnet, var kommer dina föräldrar ifrån? Säger de då, och då, ja då kan jag säga att de kommer från förrätta Jugoslavien och så här. Och så, det är klart att det blir väldigt mycket fokus på någonting som egentligen helt, ja kanske inte helt, men till stor del ointressant. För att ofta så kanske det är en väldigt oskyldig fråga, det här med var kommer du ifrån. Jag undervisade på Uppsala universitet i 11 år som timlärare, och då brukar jag ta upp det med mina studenter. Att det här med att ställa en fråga till någon om var den människan kommer ifrån, den kan vara väldigt, väldigt speciell. För oftast är ju den frågan, 99% av alla gånger är den frågan väldigt oskyldig, och vi är nyfikna, eller vi kanske inte ens nyfikna, vi kanske behöver vara artiga. Men om man då tar ett sånt här efternamn som jag har då, som Milivojevic, som då är från Balkan. Ja, dels finns det ju många människor som har flytt från Balkan för att de så att säga inte vill behöva förklara var de kommer från eller vilka etniska familjerelationer de har. Eller så de kanske flyttar från för att de verkligen tycker det är viktigt och gärna vill berätta sin etniska bakgrund eller så. Så att ställa en sån oskyldig fråga kan ha väldigt stora konsekvenser kanske för den som får frågan. Och det har jag försökt förklara för mina studenter då, att det där är något som ni ändå ska vara medvetna om ni ställer en sån här fråga. Att det kanske inte bara är den här oskyldiga frågan, var kommer du ifrån?
Har du råkat ut för då att den frågan också innehåller en ton av, för du hör väl inte hit?
Ja, alltså, man skulle absolut kunna säga att det är så. Och, jag menar, jag är ju född och uppvuxen i Sverige och sen så har jag det konstiga namnet. Och ibland har jag upplevt att folk har svårt att koppla det namnet till mig då, eftersom de då inte kan höra på mig liksom, att jag har ett utrikiskt påbrå. Man kan säga att som tonåring så hade jag ju den där identitetskrisen så tillvida att jag försökte förstå vad var jag. På den tiden fanns ju Jugoslavien och mina föräldrar kom ju till Sverige tidigt 60-tal och kom ju hit som arbetskraftsinvandring och svarade på någon annons och liksom åkte till Västergötland på något jobb. Och sen blev de bara kvar här. Men man kan säga att för mig var det här då, men vad är jag? Svensk eller är jag jugoslav? Och sen så höll jag på att dividera mig där. Och så kom jag fram till att jag inte kunde komma fram till något entydigt svar. Och då, för min del, så löste jag det genom att säga, okej, fine, jag är Neven. Och Neven, jag är bra på det här, och jag är bra på det där, och jag är mindre bra på det. Och jag tycker si och så om det, och det är jag. Och sen så det här andra, det är ju ett problem för andra människor om de inte kan kategorisera mig. Så löste jag det. Vilket innebar också sen under 90-talet när kriget på Balkan började och det blev så himlans känsligt med det här med etniska bakgrunder och så. Då var det inte så komplicerat för mig, för jag var ju fortfarande Neven. Och att mina föräldrar, om de har olika etniska tillhörigheter, det är liksom ointressant. Jag är Neven och det jag gör, mina handlingar, är det som beskriver mig. Inte ett namn eller vad någon annan tror att jag gör.
Och det är också så att i den lokala synskadevärlden i Skåne så finns det fler som heter Milivojevic och har en synskada. Vad beror detta på?
Jag tillsammans med min familj, vi har ju alla en ärftlig genetisk sällsynt ögonsjukdom då, som heter aniridi. Så både min far och min syster och min systerdotter är alla synskadade.
Men att ha den erfarenheten inom familjen, vad har det spelat för roll att ni alla delar det här?
Ja, jag vet faktiskt inte riktigt om jag ska vara ärlig. Det är ju klart att på ett sätt är det ju, i och med att det är en sällsynt ögonsjukdom, så är det ju positivt att man kan se att andra har liknande erfarenheter. Samtidigt så är det ju naturligtvis så att ja, det är ju svårare för mig och min syster. Hade varit lättare, exempelvis om en av oss såg, så skulle den andra kunna köra en bil eller så. Det som jag kan tycka är kul är ju att det är ändå ett stort engagemang i min familj på olika sätt. Och vi har nog kunnat peppa varandra på ett sätt eftersom vi förstår hur det här med att inte se så bra, hur det är.
Månadens ansikte innebär också att vi ber den som är detta ansikte att beskriva sig själv. Hur ser du ut?
Ja, när jag sökte jobb här på SRF några år sedan så var jag väldigt väl förberedd på min intervju. Och så fick jag helt plötsligt just den här frågan. Kan du beskriva dig själv? Så att fem pers där i rummet så ingen såg. Och då var jag faktiskt helt oförberedd på den där frågan. För jag hade aldrig fått den av någon tidigare. Jag sa sådär, ja men jag är väl lite flint och lite kul, har lite kulmage, sa jag. För att jag skämtade till det. Men det där gick ju inte hem, för det var ingen som visste om det var så eller inte. Utan då gick de bara vidare till nästa fråga. Men nåväl, för att svara på din fråga nu då, så lite tunt hår, brunhårig och är 1,83 lång, ganska bredaxlad och normalt så har jag inte glasögon, så idag har jag glasögon på mig som är, ska ta bort lite ljus, det finns liksom ingen styrka i själva glasögonen. Jag vet inte om det blir så himla bra beskrivning hur jag ser ut, men jag har ju själv svårt att se mig själv i spegeln numera. Så att,
men sist du såg det, vad hade du för ögonfärg?
Det där är lite tricky, för jag har faktiskt ingen ögonfärg. När man har den här sällsynta ögonsjukdomen som jag har, så betyder det att man saknar en muskel i ögat som heter regnbågshinnan. Och regnbågshinnan, det är den muskel i ögat som öppnar och stänger pupillen. Men förutom det så är det den muskeln som ger färgen åt ditt öga. Och den här muskeln har inte jag.
avslutade månadens ansikte Neven Milivojevic, som har den officiella titeln verksamhetsledare internationella frågor på SRFs rikskansli i Stockholm. Som vi hörde har han alltså varit praktikant på Skånes taltidning, vilket var på 80-talet. Och på Uppsala universitet undervisade han om Balkans historia, kultur och samhällsliv. Och vi ska tillägga att Neven även har fritidsintressen, framförallt att resa mycket och gärna. Att han är gift och att han och hans man bor i lägenhet i Solna. Den systerdotter som nämndes i slutet av inslaget heter inte Milivojevic utan Mirjana Krisanovic. Hon har hörts i Skånes taltidning i samband med en bergsvandring i Himalaya. Och reporter i det här inslaget var Dodo Parikas.
Evenemangstips, en stor utställning med slottsmode från 1900-talets första decennier, öppnades i påskhelgen på Svaneholms slott i Skurups kommun. Den pågår fram till 1 oktober och heter Slottsgarderoben à la Downton Abbey med underrubriken Herrskap och tjänstefolk. Där visas kläder, smycken och accessoarer som burits under 1910-, 20- och 30-talet av grevinnan Matilde Hallenborg och hennes dotter Eva Ärensvärd. Lördagar och söndagar i juli månad är det guidade visningar av hela slottet och då ingår klädutställningen. Visningarna börjar klockan 14. Det går bra att förboka plats på telefon 0411 40012 och det kostar 100 kronor per person. De tar även emot beställning på separata visningar för mindre grupper till samma pris och då går det att boka enbart klädutställningen om man önskar det och det kan man göra redan nu. Det är också ofta olika programkvällar på Svaneholm. Valborgsmässoafton sista april 19.00 blir ett traditionsenligt firande med bål, vårtal och dito sånger.
Malmö Queer Film Festival den 21 till 23 april på biografen Panora i Malmö har tillgänglighet som tema. Eller snarare bristande tillgänglighet som arrangörerna skriver. Den som är queer, bland annat homo, bi eller transsexuell, kan ha svårt att få tillgång till majoritetssamhället medan människor med normbrytande funktion kan ha svårt att få tillgång till allmänna rum. Bara en av festivalens filmer är dock syntolkad. Det är den brasilianska Varje gång jag ser dig, en kärlekshistoria mellan en seende och en blind kille. För syntolkningen krävs nedladdningsbar app i en smart telefon. Filmen visas söndag den 23 april klockan 18. Och Panora ligger på Frisgatan 19D och har telefon 040 611 2707.
Höganäs halvmaraton i och runt Höganäs äger rum lördag 22 april. Den långa bansträckningen är 21 kilometer, den korta som kallas Fun Run är 6 kilometer lång. Start sker vid Kvickbadet 13.00 för Fun Run en halvtimme senare. Vid badet finns musikunderhållning och det går att köpa fika och annat att inmundiga. Målgången sker på Köpmansgatan och mer information finns att få på telefon 072 506 14 14.
Momsteatern på Olof Palmes plats 1 i Malmö, det vill säga i Folkets hus. De spelar en ny humoristisk pjäs som heter Makt, eller Make Malmö Great Again. Precis som i USA heter han som bestämmer Donald, fast i det här fallet stavat med ett Å. Momsteatern blandar skådespelare med någon form av intellektuell funktionsvariation med, som det ibland sägs, normalpuckade. Bland frågorna som pjäsen ställer är, vad är makt? Är det pengar, utbildning, politik, rätten att bestämma över ditt eget liv, ett arbete, språk eller förmågan att uttrycka din åsikt? Nästa föreställning spelas imorgon lördag den 22 april klockan 19 och sen blir det ett tiotal föreställningar till och med den 14 maj. Kulturcentralen har biljetterna.
I Östra Sallerup som ligger i Hörby kommun anordnas visning av 1600-talsparken den 23 april och därefter alla söndagar till och med den 29 oktober. Klockslaget är 14.00 och samling sker vid Kulturhuset i Prästgårdsparken. Och parken den räknas som svenskt riksarv. Bokning för visningen ska göras på telefon 0733 1966. Arrangör är Jöns Henrikssons minne. Och Kulturhuset har öppet visningsdagarna mellan 12 och 16 med café, loppis och hantverksbod. I lokalerna finns även Hörby radioföreningsutställning.
Musikunderhållning med allsång blir det på Gualövs Folkets hus den 25 april mellan 19 och 21.30. Uppträde då gör dragspelsorkestern Tunnbybäljarna. Kaffe och fikabröd säljs för 30 kronor och ABF är med och arrangerar. Adressen är Kantarellvägen 2 i Gualöv som ligger precis söder om Ivösjön.
På Kulturpunkten i Bromölla den 26 april 18.30 heter programpunkten Ett steg i taget om hur en olycka kan förändra allt. Föreläsare är Camilla Johansson som berättar om hur hennes dotter efter en trafikolycka fick lära sig allt i tillvaron på nytt. Johansson har gett ut en bok som bygger på hennes blogg om vägen tillbaka för familjen. Och Kulturpunkten omfattar bland annat biblioteket i Bromölla och adressen är Hermansens gata.
Sista soppteatern för säsongen blir det på Helsingborgs stadsteaters foyerscen torsdag den 27 april. Grönärtsoppa med crème fraîche serveras 11.30 och den 45 minuter långa föreställningen börjar 12.15. Ella Fitzgeralds och Frank Sinatras sånger finns med i programmet som kallas The American Songbook. Andreas Eldén sjunger till pianoackompanjemang av Johan Bergman. Ticketmaster och Stadsteatern säljer biljetter och priset är 180 kronor plus serviceavgift.
En stadsvandring med tema popmusikens Malmö anordnas 16 maj klockan 18. Vandringen börjar utanför den legendariska rockklubben KB eller Kulturbolaget, Bergsgatan 20 i Malmö. Vandringen passerar betydelsefulla pophistoriska platser och tar upp allt mellan Beatles och Carl Pedal. Guider är historieprofessorerna Lars Berggren och Mats Greif. Föranmälan krävs och görs senast 10 maj till Malmö stadsarkiv, telefon 040 10 53 00. Först till kvarn gäller.
Malmöförfattaren Mary Anderssons och musikmakaren Mikael Wies musikal Dåliga människor bygger på Mary Anderssons roman med samma namn. Musikalen om arbetare och livskraft på 40-talet spelades 1999 på Malmö musikteater, nuvarande Operan. Och i sommar tar Lilla Beddinge teater upp stafettpinnen med premiär den 30 juni klockan 19. Och sen spelas föreställningen 15 gånger till och med den 5 augusti. Teatern ligger mellan byarna Lilla Beddinge och Stora Beddinge. Adressen är Ängslättsvägen 69-0, Trelleborg. Ticketmaster säljer biljetter och det gör också Ica Perssons i Klagstorp och Matöppet på Beddinge Strandväg i just Beddinge Strand. Teaterns telefon är 0704 33 60 42.
I sommar ger sig flera av Sveriges främsta ståuppkomiker ut på den gemensamma turnén Badjävlar som tar dem till en rad svenska badorter. Den 22 juli gör de sitt enda skånska stopp på Öja krog, Sylvans allé 64 i Ystad. Föreställningen börjar klockan 20 och pågår ända till midnatt. Bland annat uppträder Henrik Schyffert, Johan Reborg, Nour El-Refai och Fredrik Lindström. Biljetterna kostar 425 kronor och bokas hos Ticketmaster.
Richard Wolff kommer till Ystad teater den 25 augusti tillsammans med sitt femmannaband med kapellmästaren och pianisten Johan Graden. Föreställningen handlar om drömmar, sommardrömmar, barndomsdrömmar, franska drömmar, drömmar om kärlek och änglagårdsdrömmar. Biljetter bokas hos Biljettforum och kostar 345 kronor. Föreställningen börjar klockan 19 och tar cirka 90 minuter.
Biljettinformation. Helsingborgs stadsteater, telefon 042 10 68 10. Kulturcentralen 040 10 30 20. Ticketmaster 077 170 7070. Och Biljettforum 040 630 6900 eller 0771 1301 50.
Kalendern. 2017 års 17:e vecka inleds måndag den 24 april då Vega har namnsdag. 75 år fyller den amerikanska sångerskan, skådespelaren med mera Barbara Streisand. En artist vars karriär kantats av rekordnoteringar i listplaceringar och antal sålda skivor. Hennes senaste skiva, Partners, kom 2014 och det är hennes 34:e studioplatta.
Tisdag 25 april uppvaktar SRF riksdagens socialutskott för att kräva höjning av anslagen till ledarhundar som inte ökat på 11 år. Det är Marcus namnsdag och 90 år fyller den franske tecknaren Albert Uderzo, en av upphovsmännen till de humoristiska och ofta men inte alltid historiskt korrekta serieböckerna om gallerna Asterix och Obelix i romartidens Frankrike. För 100 år sedan föddes den amerikanska jazzartisten Ella Fitzgerald, även kallad The First Lady of Jazz. En radioserie om henne och Bengt Gustafsson kallad The First Lady of Song finns att höra på Sveriges Radios hemsida. Ella Fitzgerald avled 1996.
Onsdag 26 april är namnsdag för Theresia och Therese och det är ledarhundens dag. 100 år fyller en av världens mest namnkunniga arkitekter, kinesamerikanen I.M. Pei. I Europa är han kanske mest känd för den glaspyramid som utgör huvudingång till Louvre-museet i Paris.
Torsdag 27 april har Engelbrekt namnsdag och Nederländernas kung Willem Alexander, han fyller 50. 30 år har förflutit sedan en FN-kommission under ledning av Norges dåvarande statsminister Gro Harlem Brundtland la fram Vår gemensamma framtid, en miljörapport som gjorde att begreppet hållbar utveckling blev allmänt känt.
Fredag den 28 april är namnsdag för Ture och Tyra. I Stockholm invigs turistattraktionen och det privata museet Vikingaliv på Djurgården. Tanken är att presentera en mer korrekt bild av vikingarna än som hornprydda bärsärkar. För precis 70 år sedan drog den norska äventyraren Thor Heyerdahl till havs med balsaflotten Kon-Tiki. Avsikten var att bevisa att Polynesien kunde ha koloniserats från Sydamerika. Heyerdahl kritiserades hårt av arkeologer men tycks ändå haft vissa poänger med sina teorier.
Lördag 29 april har Tycho namnsdag och på Ven fyller det nya Tycho Brahe-museet i den avkristnade Allhelgonakyrkan 2 år. 60 år blir den engelsk-irländske skådespelaren Daniel Day-Lewis känd för att gå in för sina filmroller och karaktärer in i minsta detalj, också mellan tagningarna. 2012 gjorde han en kusligt porträttlik president Abraham Lincoln i filmen Lincoln.
Söndag den 30 april tar denna månad slut. Kung Carl Gustav fyller 71 år. Mariana har namnsdag, det är Valborgsmässoafton och årets 120:e dag.
Anslagstavlan för hela Skåne inleds med en inbjudan från SRF Skåne och det gäller en fisketur på Öresund söndag 14 maj mellan 12.30 och 16.30. Båten finns på Båthusgatan 15 i Helsingborg. Nu kommer en favorit i repris. Flera har undrat när vi ska ut och fiska nästa gång. Så nu har vi bokat en av turfiskebåtarna i Helsingborg som tar oss ut för att pilka lite torsk. I norra delen av Öresund är det mycket djupt vatten, cirka 40-60 meter. Det är ganska enkelt att fiska där eftersom man bara behöver släppa ner pilken till ett lagom djup, dra pilken upp och ner och vänta på ett rejält napp. Förra gången fick vi 35 fiskar på 12 personer. Man får behålla sin fångst om den håller sig inom rätt storlek. Och för torsk är minimimåttet 35 cm och man får hjälp att rensa den. Det finns också enkel servering ombord, varm korv, kaffe och smörgåsar. Men vill man ha egen matsäck med sig går det också bra. Besättningen har lovat att ta väl hand om oss och kommer att hjälpa till med fisket. Man får dock vara beredd på att det kan vara sjögång och lite ruffigt väder, så tänk på att ta rejält med varma och oömma kläder med er. Vi har 30 platser för synskadade, så det är först till kvarn som gäller. Priset är 200 kronor per person och 100 kronor extra om man vill hyra spö och pilkar. Anmälan görs till SRF Skåne på mail eller telefon. Sista anmälningsdag är 5 maj. Resor med billigaste färdsätt ersätts mot insänt kvitto senast 3 månader efter aktiviteten. Anmäl er till SRF Skånes kansli på telefon 040 777 75 eller mejla srfskane@srfskane.se. Välkomna önskar arbetsgruppen för sport och fritid genom Eva-Lena Lindell, telefon 070 665 4373.
Så ett meddelande till Skånes taltidnings alla läsare. Torsdag den 27 april sammanträder redaktionskommittén för Skånes taltidning och den tar gärna emot synpunkter från läsarna på tidningens innehåll och inriktning och diskuterar dem med Skånes taltidnings redaktion. Så hör gärna av dig till någon av följande ledamöter. Per Arne Andersson som nås på telefon 0720 55 35 65 eller via e-postadressen perarnehenning@banhof.se eller Bo Brandin 070 591 77 54 e-post atos@telia.com eller Conny Jansson 070 361 61 15 e-post connykosmos@telia.com och Conny och Kosmos stavas med C:n. Eller Britt-Marie Blomqvist som har telefon 0456 270 99 e-post brittmarie41@gmail.com eller slutligen Max Postman 0411 153 61 e-post max.postman@komhem.se. För redaktionskommittén Per-Arne Andersson, ordförande.
Anslagstavlan för norra Skåne inleds med ett meddelande till alla medlemmar i Helsingborg och Höganäs. Det gäller Polar Print som visar läshjälpmedel onsdag 26 april mellan 13.30 och 16.30 i föreningens lokal i Helsingborg. Anmäl att du kommer så att vi kan planera fika som Polar Print bjuder på. Välkomna! SRF Helsingborg i Höganäs ordnar också en utflykt till den blå planet i Danmark. Det är fredag 19 maj och det är avfärd från SRFs lokal klockan 10.00, samling senast 9.45. Deltagaravgiften är 400 kronor för medlemmar i Helsingborg i Höganäs plus ledsagare. För övriga är det fullt pris 830 kronor. Första anmälningsdag måndag 24 april 8.00 och sista anmälningsdag torsdag 11 maj klockan 12 till kansliets telefon 15 83 93 eller e-post info.srf.hbg@telia.com. Viktig info. Kom ihåg att ta med dig giltig ID-legitimation, pass eller körkort. Program. Färden går via motorvägen till Malmö och vidare över Öresundsbron mot Kastrup. Här gör vi ett besök på den blå planet som är Danmarks akvarium i ny tappning. Vi börjar med en god lunch i Café Öst som består av kallrökt lax med tillbehör. Då vi ätit och känner oss mätta och belåtna går vi runt och upplever de olika världsdelarnas olika innehåll i akvarium samt besöker sälanläggningen som ligger i samma byggnad med en del utomhus. Vi tar sedan plats i bussen för att ta oss tillbaka över Öresundsbron och till Vismarslövs kaffestuga för eftermiddagskaffe med hembakat. Här finns också möjlighet att handla något gott med sig hem. Sen beger vi oss hemåt och beräknar hemkomst till cirka 18.15. I resan ingår bussresa, lunch, exklusive dryck, entréavgift, Öresundsbroavgift samt eftermiddagskaffe. Ledarhundar är välkomna inom hela området, dock ej i regnskogen på den blå planet. Välkommen!
Synskadades förening Kristianstad-Bromölla inbjuder sina medlemmar till en dagsresa till Kullabygden. Lördag den 20 maj med avresa klockan 8 från föreningarnas hus på Magasinsgatan 3 i Kristianstad. Färden går sen mot Farhult och Albertsgården där vi får förmiddagsfika. Och sen till Höganäs saluhall som är inrymd i gamla industrilokaler med ugnarna där de välbekanta krusen tillverkades. Vi botaniserar bland saluhallens goda produkter, alla tillverkade av lokala små producenter. Och går sen en trappa upp till restaurangen för lunch serverad vid borden. Vi återsamlas i bussen för färd till Kullabygdens keramik och får se hur leran långsamt blir vackra ting, skapade med varsamma händer. Det går givetvis att handla något med sig hem. Därefter åker vi till Kullaberg och njuter av fika från busscaféet och en storslagen natur. Vi gör även ett kort stopp i Möllehamn för att flanera i den gamla badorten. Och vi beräknas vara hemma cirka klockan 17 till 17.30. Hela denna innehållsrika dag kostar 190 kronor att inbetalas på vårt bankgiro 899-9245 i samband med anmälan som vi vill ha senast torsdag den 4 maj till antingen Britt-Marie, telefon 0456 270 99 eller 072 725 32 37 eller till Tina som har 044 541 14 eller 070 635 41 14. Vid behov av ledsagare eller specialkost, säg till vid anmälan. Varmt välkomna till en resa i vårens tid.
SRF Ängelholm Båstad inbjuder till medlemsmöte onsdag 26 april på Folkets hus Södra vägen 3-7 Ängelholm mellan 14 och 16. Där är rubriken Kan man känna sig trygg i utemiljöer? Hans Hammargren som är ordförande för Nattvandrarna Ängelholm informerar om deras verksamhet samt ger lite statistik från en undersökning som polisen gjort. Vi bjuder på kaffe med tilltugg. Anmäl om du kommer senast måndag 24 april till Eva-Lena, telefon 0431 43 09 17, alternativt 0706 65 43 73 eller Irene, telefon 0435 522 16 alternativt 0701 54 74 66. Alla hälsas varmt välkomna, undertecknat styrelsen. SRF Ängelholm Båsta inbjuder även till en tvådagars resa till Burg i Tyskland med shopping och vinprovning. Avresa sker tisdag 5 september från McDonalds Ängelholm klockan 5.40 samt Hamntorget i Helsingborg 6.10. Åter onsdag 6 september cirka 21.30 respektive cirka 22. Vi shoppar på vägen ner och anländer till Vissers hotell strax efter lunch. Eftermiddagen är fri för egna aktiviteter. Vi samlas på kvällen för en gemensam middag och vi provar många goda viner. Dag 2. Vi tar sovmorgon och startar med frukost på hotellet innan det är dags att shoppa loss i någon av gränshandelsbutikerna, givetvis med personlig kundservice med egen shoppingguide. Med en känsla av välbehag och förnöjsamhet styr vi kosan mot Skåne igen på eftermiddagen. Kostnaden är 700 kronor per person och det gäller medlemmar. Icke-medlemmar betalar 1595 kronor. Vi har bokat 25 platser så först till kvarn gäller. Uppge vid anmälan om det önskas enkelrum eller dubbelrum samt om det finns någon form av matallergi. Anmälan senast 12 maj till Eva-Lena, telefon 0431 43 09 17 eller 0706 65 43 73 eller e-post 0431.430917@telia.com. Väl mött, styrelsen.
Vi avslutar med en liten förändring i kollektivtrafiken i Hässleholm. Där ska man gräva upp plutonvägen som ettans buss brukar köra på. Den 24 april flyttas därför hållplatsen Kompanivägen 180 meter österut över gräsplanen till en tillfällig plats på Kasernvägen. Och där ska den vara till den 13 augusti.
Anslagstavlan för mellersta, sydöstra och sydvästra Skåne börjar med ett meddelande från SRF Lundabygden, och det är en vårvandring det handlar om. Måndag 8 maj mellan 13.30 och 16. Stadsparkscaféet i Lund med adress Stadsparksgången är målet, och det är återdags att dra på promenadskorna för en liten rundvandring i Lunds stadspark. Vi går denna gång rundan via nya utegymmet, skateboardanläggningen och dammen med allt sitt fågelliv. Conny tar deltagarna med på cirka en timmes rundvandring, och eftermiddagen avslutas med en kopp stärkande kaffe i Stadsparkscaféet. Din avgift blir som vanligt 20 kronor. Sista anmälningsdag torsdag 4 maj klockan 12 till kansliet, telefon 046 211 0674 eller e-post srfkansli.lundabygden@bredband.net. Välkommen!
SRF Malmö hälsar först av allt välkommen till sin dagverksamhet. Vi träffas klockan 13-15 och kaffe med en smörgås eller kaka serveras för 10 kronor. Vi vill gärna att du meddelar kansliet om du tänker komma på någon av dagaktiviteterna. Om du tillhör de som regelbundet deltar behöver du bara anmäla om du inte kan komma. Men måndag den 24 april är det inställt på grund av sopplunch. Tisdag den 25 april spelar vi däremot bingo. Onsdag den 26 spelar vi kanasta. SRF Malmö konstaterar också att det är dags för en härlig pubkväll. Du som gillar att ta en öl eller ett glas vin i goda vänners lag är hjärtligt välkommen till vår pubkväll. Vi äter då en charktallrik och lite annat smått och gott. Fredag den 5 maj startar det hela klockan 18.30 i föreningens lokal på Wendelsfridsgatan 13. Priset för maten är 50 kronor och drycken är till självkostnadspris. Anmäl dig till kansliet som har telefon 040 25 05 40 och e-postadressen info@srfmalmo.se senast onsdag den 26 april. Välmött hälsar styrelsen. Och SRF Malmö berättar också att föreningen från den 1 maj inte tar emot gamla sedlar eller mynt. Det gäller 500 och 100 lappar samt 1 och 2 kronors mynt och de gamla 5 kronorna. Det minsta mynt du kan betala med på föreningen är den nya 5 kronan. Vi tar inte emot 1 och 2 kronor, hälsar styrelsen.
Synskadades vänner i Eslöv, Hör och Hörby bjuder synskadade i Eslöv, Hör och Hörby på en vårutflykt onsdag 10 maj. Avfärd från föreningstorget i Eslöv 10.30 och åter i Eslöv 15.30. Sista anmälningsdag onsdag 3 maj till Birgitta 0413 54 13 33 eller Folke 0413 612 09. Alla är hjärtligt välkomna, undertecknat styrelsen.
Vi avslutar med ett par förändringar i kollektivtrafiken i Malmö och Lund. I Malmö gör ett vägarbete på Pildammsvägen att regionbuss 141 får ta en annan väg. Hållplatsen Malmö Opera, läge C, är stängd och resenärerna hänvisas till hållplatsen Triangeln B. Hållplatsen Stadsbiblioteket A är också stängd. Och här finns en tillfällig hållplats på Regementsgatan utanför bibliotekets södra ingång. Och så ska det vara till den 24 april klockan 15. I Lund har man börjat bygga om på Mårtenstorget så att buss nummer 4, 5 och 9 får ta andra vägar. Hållplatsen Bankgatan är stängd till och med den 21 juni. Och med det beskedet så drar vi ett streck i veckans Skånes taltidning. Ett nytt nummer kommer nästa fredag, den 28 april.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes habiliterings- och hjälpmedelsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Vår adress är Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon till redaktionen 040 611 1020 och till expeditionen 040 611 5704. E-post skanestaltidning@skane.se. Hemsida skanestaltidning.se. Vi hörs igen. Hej då!